och välkommen till ett nytt avsnitt av Kosmologipodden. En podcast där vi samtalar om olika ämnen i relation till den danske författaren Martinus eviga världsbild. Jag heter Mikael Söderberg och är en av redaktörerna för podden. Jag har också med mig idag Lars Palerius som också är redaktör. Välkommen Lars.
Tack ska du ha Mikael.
Och Lars och jag har tillsammans bjudit hit Ole Terkelsen ifrån Danmark. Varmt välkommen Ole.
Tack så mycket.
Ole är välkänd för de flesta som intresserar sig för Martinus kosmologi och du har tidigare deltagit här i podden också. Du har hållit väldigt många föredrag runt om i världen och har bland annat hållit föredrag den här helgen på Hälsans hus där vi sitter och spelar in detta programmet. Du, Ole, är också författare till ett par böcker som vi ska prata om här idag. Den ena heter Martinus, Darwin och intelligent design och kom ut 2009. Den andra boken heter Martinus och den nya världsmoralen och den kom ut ett par år senare. Och de är också översatta till ett antal språk. Hur många språk är det som de är översatta till, Ole?
Darwin-boken har getts ut på 8 språk och moralboken på 6 språk.
Kan du nämna vilka språk det är?
Ja, jag tar det lite efter språkfamilj. Darwin-boken är först och främst dansk och svensk. Men också på grannspråken tyska och engelska. Och då på 2 latinska språk, franska och spanska. Och på 2 slaviska språk, kroatiska och ryska. Och moralboken är ungefär det samma, fast den är också översatt till det internationella språket esperanto.
Det låter bra, då finns det stora möjligheter till att de här böckerna ska kunna spridas runt om i världen. Och att Martinus världsbild kan bli ytterligare känd. Men om vi börjar med att tala lite om ditt tidigare yrkesverksamma liv så har jag förstått att du har varit mer inriktad på biologi och kemi.
Precis. Jag är född i 48 och när jag blev student som 19-årig hade jag specialiserat mig på den matematiska linjen. Och för att komma så långt väck från mamma och pappa valde jag att studera med biokemi. För det kunde man inte studera på Jylland på den tiden. Så kom jag till Köpenhamn. Och där läste jag då på den tekniska högskolan. Och blev kemiingenjör. Men jag specialiserade mig i biokemi. Och den tiden hade man inte det vi i Danmark kallar för kandidatregel. Då fick man ta ett studium mer. Och så gick jag på Köpenhamns universitet. Och då blev jag biolog. Och då ville jag kombinera det med ekologi och förorening och sånt. Så mitt mål då var att komma i miljöministeriet och rädda världen mot förorensning. Men mina föräldrar som var lantbrukare, de blev intresserade i Martinus redan när jag var 6 år gammal, i 54. Så jag hörde lite om Martinus som barn. Men det var väl först när jag blev 15-16 år, att jag började läsa artiklar i Kosmos. Jag kommer ihåg i 10:e skolklass, då diskuterade jag vegetarism med min biologilärare. Så då har jag börjat läsa i Martinus böckerna. Så det har ju också varit lite av ett privilegium att jag har fått möta kosmologin redan som barn. Men de undervisade mig inte, de hjärntvättade mig inte. Jag kommer speciellt ihåg när jag var arg på mina föräldrar. Också den gång kunde jag bli mycket arg. Och så sa de att du kunde bara ha valt andra föräldrar. Så blir jeg om muligt dubbelt så arg på dem og ilsk, for det var jo det dummeste jeg havde hørt, at man selv skulle kunne vælge forældre. Så då fik jeg lidt undervisning på det der sätt, men de har ikke så der undervisat.
Den her naturvetenskapliga bakgrunden, den kan man nästan tänka sig att den går lite stick i stäv mot en mer andlig inriktad livshållning. Men så har det inte varit för din del.
Nej, jag tycker det jag inte den graden lärde. Det var ju att det finns naturlagar. Det finns gravitationslagen. Men vi skulle göra fysikövningar. Och de skulle kunna upprepas och upprepas och upprepas. Och de skulle alltid ge det samma resultat. Och så är det också med kemin när du blandar det och det ämnet. Då blir det det där det resultatet. Och man kan upprepa och upprepa. Och man ser att det är verkligen lagbunden. Hela naturvetenskapen går ju faktiskt på att avslöja naturlagar. Och man kan upprepa och upprepa. Så jag skulle säga, genom mitt naturvetenskapliga studium så blev jag mycket säker på att det finns lagar, det finns naturlagar. Och speciellt var jag mycket glad för andra bandet av Livets bok, som ju faktiskt heter Kosmisk kemi, eller det är en övertitel både till andra tredje bandet Kosmisk kemi. Allra första kapitel, nionde kapitel i Livets bok, i Livets bok 1 och 2 heter Stofflagen. Och Martinus slår fast att alla ämnen, alla stoffer, alla energier reagerar enligt sin natur och det är lagbundet. Och då var det faktiskt en styrka för mig att jag hade studerat naturvetenskap. Jag kände mig helt säker på att det är rätt det Martinus skriver. Och varför skulle då inte, om man har känsloenergi, intelligensenergi, man har ett psyke, det är ju också någon sorts energi. Naturligtvis reagerar den också lagbundet. Så för mig var det ju faktiskt en, var den naturvetenskapliga bakgrund, en styrka som gjorde att jag kände, jamen det är alltså rätt det Martinus skriver. Och då går han ju steget vidare och skriver. Då kan man ju göra ett ödesvetenskap när man också känner kemin bakom de psykiska energierna. Och Martinus säger att man får ju sluta från det kända till det okända. Om man går in på ett nytt fält så går man ju utifrån som en början. Att när det gamla var lagbundet, då är det nya säkert också lagbundet.
Det brukar vara ett bekymmer med naturvetenskapligt inriktade forskare att de är mest intresserade av att observera och mäta och väga det som man kan se. Och det som inte syns, det existerar ju inte. Stämmer det?
Jo, precis. Martinus han skiljer ju mycket på intelligensenergi och intuitionsenergi. Och de flesta naturvetare, de arbetar med intelligensen. Och intelligensen det är ju att peta i småsaker och finna ut av specialiteter. En sa en gång till mig, om man vill göra en doktorsgrad, så gäller det om att skriva så mycket som möjligt om så lite som möjligt. Då har man ju blivit en stor specialist. Och att analysera, det är ju del i smådelarna. Och idag är det ju tusentals, kanske miljoner nästan, som studerar naturvetenskap. Och då specialiserar och specialiserar de sig. Och då förlorar de ju överblicket. De förlorar helheten och sånt. Men Martinus har ju i ett föredrag i Varenhem nämnt Einstein och professor Niels Bohr. Han sa att de var mycket humana, de hade alltså mycket känsla och intelligens. Och då har de då fått öppnat för intuitionen. Han säger, när de kunde ge vetenskapen så mycket, var det därför att de hade tillgång till det kosmiska området, liksom jag har haft. Men det var ju i kraft av deras intuition. Men det är ju, der har ju varit stora naturvetare genom historien som har varit intuitiva. Men den stora här, den stora armé av naturvetare idag, de är inte intuitiva. De jobbar med intelligensen. Och då specialiserar man sig på ett litet område. Och då förlorar man ju meningen med livet, meningen med universum, vad är helheten. Det är ju intuitionen som ger helheten. Men det har ju också inom Martinus-rörelsen, det var faktiskt en professor på Tekniska universitetet, doktor, professor, teknisk, Johannes Georg Hannemann. Och han hade, eftersom han själv har skrivit en doktorsgrad, så skulle det också skrivas en doktorsgrad över kosmologin. Det hade han inte själv tid med. Men så tänkte han, om han ville gärna sponsorera eller betala någon filosofisk utbildad akademisk filosof, som skulle skriva om Martinus versbild, kontrastprincipen eller något inom om det. Och då skulle det ju skrivas på ett speciellt sätt, så naturvetarna kunde acceptera det. Alltså man ville ju gärna formulera kosmologin så att de ska böja sig för kosmologin. Men så sa Martinus, ja men jag förstod ju inte. Varför ska det skrivas på ett speciellt sätt för att de skulle kunna förstå det? När vanligt folk kan förstå det, så borde de ju också kunna förstå det. De är väl inte så mycket dummare än andra folk. Så skrattade man ju lite. Så Martinus, han har ju också myntat begreppet, eller inte myntat begreppet, men använt det, at de første ska bli de sista. Og dermed mener han faktisk, at det kan overføres på det her område, at naturvetterne tror, at det er de, som er de mest intellektuelle, det er de, som er de klogeste her på klotet. De tror selv, at de er de første, men de skal da blive de sidste, for de har ligesom blivet forblændet af intelligensen. Martinus har i logik skrivit en analys om intelligensenergin. Han säger att vi har ju levt i en mörk tid. Vi pratar också om den mörka medeltiden. Men då har det varit människor som i rekordtempo, i hög fart, har utvecklat sin intelligensförmåga. Och Martinus jämför det i logik med om man har suttit i en mörk håla och kommer ut i dagsljuset. Så blir man helt bländad och upptagen av ljuset. Så han menar att de som är allt för intelligensbetonade har kommit från den mörka medeltiden och fått en oerhört snabb intelligensutveckling. Och då har det nästan blivit religion. De har blivit bländade av intelligensen. Och därför har de då förlorat det stora överblick som man får av mer intuitiv karaktär eller art. Martinus menar ju också att materialisterna, de är religiösa. För de tror på att materien är upphovet till allting, att materien är det viktigaste. Och så på så sätt så tror de på döden. De tror när vi dör så är det inget. Och det är materien, det är den döda materien som upphovet till livet. Då säger han, då tror på döden. Så de har faktiskt också ett religiöst instinkt, även om de inte själv vet om det eller vill medge det.
Så det finns ingen konflikt hos dig egentligen med din naturvetenskapliga bakgrund och ditt intresse för Martinus kosmologi?
Nej, Martinus han säger ju också att naturvetenskapen har ju sina spelregler. De har faktiskt definierat sin arbetsmetod, sitt arbetsområde. Och då säger Martinus, de är suveräna inom det området. Och speciellt när det är kemi och fysik. Man ska komma med en hypotes, en idé, så ska man gå i laboratorier, det ska visas empiriskt, experimentellt, och så ska det kunna upprepas av andra, och när det så är bekräftat, så är det ett vetenskap. De har definierat sin metod, och vi sysslar endast med det som man kan väga och mäta. Inom det området, medier Martinus, då är de suveräna, men ibland så glömmer de egentligen sin egen arbetsmetod och sitt arbetsfält, så börjar de också att uttala sig om meningen med livet. Och där tycker jag att de gör ett fel. De är inte tillräckligt noga med sina egna spelregler. Och då är det jo då, enligt Martinus eller för mig, de är suveräna inom sitt eget område, men det inbefattar inte allt vad som existerar. Det har inte evigheten och oändligheten och meningen med livet, syftet med det har de inte med, men inom sitt eget område. Så för mig är det ingen problem, därför jag tycker att jag liksom kan se att inom sitt eget område, där är det okej. Men de kan inte. Jag tror det är därför att tekniken har haft så oerhört stor succé. Alltså vetenskapen ligger ju bakom tekniken. Och vi har ju fått radio och biler och tv och satelliter, och det har varit en jättestor succé med tekniken. Då har de blivit så självsäkra. Vi är de första, vi vet bäst, vi vet allt. Och då har de faktiskt inte överhållit sina egna akademiska spelregler när de börjar prata om mening med livet. Och då är det när man kommer till biokemin och biologin, då bör man gå in i gränslandet till det andliga och de humana vetenskaperna. Och tidigare, de första naturvetare, de var ju faktiskt præster, för det var de enda som kunde læse. Og når man då kommer til Darwin, som går ud sin bog i 1859, då bliver det ligesom en kamp om biologien. Tilhører den det religiøse, eller tilhører den naturvetenskapen? Og det er jo faktisk der, det er grænslandet, når man går ind på den levende varelse med mennesker og djur. Og hvad er meningen med dem? Eller er det samme sak som med kemi og fysik, som er rent fysisk? Og derfor kom det jo en stor krig imellem teologerne og naturveterne. Og man kan vel sige, at den krig har fortsat i 150 år, at det er man i grænslandet. Det var vel næsten, hvem skal erøvre biologien? Er det inom teologien, eller er det inom naturvetenskapet?
Var det inte så, jag tror du skriver om det i boken, att Darwin var troende från början?
Darwins pappa var ju präst. Och Martinus menar ju också att vi repeterar tidiga utvecklingsstadier. Så han har ju också varit troende i tidigare liv och varit till en början mycket religiös. Och jag tror också det var Darwin som tänkte att Gud kan ju inte ha skapat det hela. Men när han då hörde att den här möjligheten fanns, att Gud kan ju skapa genom naturlagar. Han tyckte att Gud kan ju inte ha skapat var enskild växt. Men om det finns lagmässigheter som gör att växterna kan bli skapade. Och då tyckte han ju mer att det skulle kunna. Men alltså i slutet av sitt liv, då var han ju mycket streng materialist och tycker allt blev regulerat av slumpen och tycker på något sätt fick en lite negativ livssyn på gamla dagar, därför han blev så ultramaterialistisk.
Skulle du kort kunna beskriva för den som inte är så bevandrad i de här frågeställningarna vad som är skillnaden mellan den världsbild och utvecklingslära som Martinus representerar och den som Darwin, intelligent design och kreationisterna står för?
Jo. Jag har skrivit min bok Martinus, Darwin och intelligent design. Och på omslagen har jag använt tre färger. Och det är ju egentligen utifrån Martinus symbolik. Och Martinus uppfattning av utvecklingsläran är ju mycket intuitiv. Han tänker i helheter och meningen och stora sammanhang och principer och idéer. Och Darwin, det är ju naturvetenskap. Och därför blir den symboliserad vid den gröna färgen. Och därför pratar vi lite om hur de peter i småsaker och blir mycket kunnigare på det. Och då har jag tillåtit mig att göra intelligent design med gul färg. Därför att det är mycket utsprunget av kreationismen och den bibliska skapelsesberättelse. Även om intelligent design-teorin de gör gällande att det här är en vetenskaplig teori som är alternativ till Darwin. Men det finns ju en moralsk majoritet, the moral majority, i USA. Och de vill gärna undervisa i kreationism i skolan. Och det fick de inte lov att göra. Och så gick det till högsta domstolen. De fick inte undervisa i kreationism i biologitimmarna, för det var religion. Men då gjorde de ju något trick där i slutet av 80-talet. Att, så sagde de, nu gör vi en ny vetenskaplig teori, den kallade de intelligent design-teori. Nu vill vi med naturvetenskapens egna medel bevisa att Darwin att det är fel med darwinismen. Det vill egentligen säga att intelligens design-teorin har faktiskt som syfte att motbevisa Darwin. Och man kan väl säga att det är ju fint nog, och de kommer med en mängd argumenter. Jag tycker också att de har hittat argument som gör att det kan inte vara sant allt vad man säger inom darwinismen. Men de har ju ingen mekanism där förklarar hur har då livet skapats, hur har de levande valt. Men man kan ju säga att det är ju, de försöker att falsificera darwinismen. Och då kommer de, när de menar, nu har vi visat att Darwin tar fel. Och så säger de på slut, då får det alltså vara en annan orsak än slumpen. Det måste vara någon intelligent orsak. Og det tycker jeg er fair og rigtigt. Men det er jo mycket faktisk, at man ikke kan give nogen model. Men som jeg selv ser det, då er det jo, altså man kan forstå, hur kan man diskutere det her i 150 år? Og der mener jeg, at de har begge en bit af sanningen. De har två deler af sanningen, men Martinus har helheten. Og då kan Martinus vise på, det er en sanning i darwinismen, og det er en sanning i intelligent design-teori. Och intelligent design, de är faktiskt emot en gradvis utveckling. De är emot arternas utveckling. Men i allra högsta grad så går Martinus in för en stegvis, gradvis, kontinuerlig utveckling. Så det kan man säga att där går Martinus in på den darwinistiska utvecklingen. Och då har Martinus också det här med talangkärnorna. Det är också psykiska strukturer som utvecklar sig kontinuerligt. Så det man kan säga, den stora sanningen inom darwinismen, ja. Det är en kontinuerlig utveckling. Och den stora sanningen inom intelligent design är att det finns ett medvetande bak om utvecklingen. Martinus, han säger ju så här, liksom fysiken, det är omöjligt att göra energi av ingenting. Och man kan inte av energi förinta det. Så säger Martinus, men det är lika omöjligt att skapa liv av något dött som det är att skapa energi av inget. Och det menar då naturvetarna, att först var det enbart död materia, sen uppstod livet av en slump. Alltså, den döda materia är orsak till livet. Men det är ju helt omöjligt. Det är ju liksom att man skulle kunna göra energi ut av inget. Så Martinus menar ju tvärtom att liv är något som har existerat i allt evighet. Det är något som är. Och då säger han att den fysiska materia är ett redskap för medvetandet. Och där kan man säga att det är ju verkligen ett kontrastförhållande. Naturvetarna säger att det är den döda materien som är upphov till livet. Och Martinus säger nej, den döda materien är ett redskap för livet. Och det jag har önskat med min bok, det är ju att bevisa, nej, bygga bro mellan den andliga vetenskapen och den fysiska vetenskapen. Och jag vill ju säga att man skulle inte kunna acceptera Martinus andliga vetenskap om inte den naturliga vetenskapen redan hade varit utvecklad så mycket. Det har också en gång varit en artikel i Cosmos. Varför föddes Martinus just nu? Alltså Martinus kunde ju ha varit född för 300 år sedan. Men då var det ju liksom ingen intelligens, ingen vetenskap. och man hade inte intelligensmässiga frågor. Och man kunde också säga, varför skulle Martinus inte kunna vara född något senare? Jo, men folk har ju behov av den sexuella förvandling, polanalysen och moralen, och de har behov av det. Så Martinus kom ju precis till rätt tid. Men syftet med min bok, det är att visa det som är gemensamt för naturvetenskap och andlig vetenskap, men också visa motsatserna. Så jag skulle också gärna liksom vilja ta livtag eller komma med någon kritik av materialismen.
Det finns ju ett kapitel i din bok där du för övrigt tagit upp väldigt intressanta ämnen som minnet och livskartoteket, utbytet av organismen, arv och miljö, talangkärnor och evolution som uttryck för tanke och medvetande bland annat. Då.
Ja.
Men jag tänker som om vi ska ta som ett exempel här vad som skiljer de här olika synsätten, och så har du skrivit i kapitel 16 som heter Ögat, en organisk kamera.
Ja.
Som jag tycker skulle kunna vara ett intressant samtalsämne för att belysa just skillnaden på den biologiska utvecklingsmodellen, intelligent design och Martinus syn på hur ögat har kommit till.
Ja.
Skulle du vilja berätta lite om det?
Jo, Martinus, han har ju kallat sitt verk för den eviga världsbilden. Och det är ju faktiskt strömmen eller ryggraden i Martinus. Det finns ju att det finns ett evigt liv. Och som Martinus ser det, då har liv alltid existerat. Och varje enskilde levande väsen har existerat i all evighet. Vi har alltså en kärna inom oss som är evig. Och det är ju faktiskt detta som gör att när vi inom ett liv, vi samlar ihop informationer, vi tränar och övar och vi får informationer. Och de försvinner mer eller mindre när vi dör, ju materiellt. Om jag nu skulle bli geni på matematik eller spela schack, så kan jag undervisa lite i det. Men min stora genialitet, den går ju tappt när jag dör. Men där menar Martinus då, att tack vare jag har mina informationer och mina talanger, de kan lagras på ett evighetsstativ. Alltså, då går de inte tappt. Och det är ju det där kärnan i Martinus' utvecklingslära. Inom biologin har man slått fast att man alltså dumt, saker som föräldrarna har lärt sig inom loppet av livet kan de inte ge vidare till barnen. För om föräldrarna lär sig något här i livet, då ändras deras DNA-molekyler till inte. Därför de har blivit duktiga på opera, sång eller matematik. DNA-molekylerna är det samma. Därför kan tillägnade färdigheter inte nedärves. Man kan inte arve föräldrarnas talanger. Och det är ju riktigt enligt Martinus. Men man kan arve sina egna talanger från tidigare liv. Och det kan man ju säga är någon tro, eller, men jag menar, naturvetenskapen, de har verkligen ett problem med att förklara att något dött kan bli levande. Det har de inte förklarat än så länge. Martinus säger, att liv har alltid varit, det har alltid existerat, det är något som är. Liksom, Martinus behöver inte tillägga mer, man kan inte säga mer annat än det är något som alltid har varit. Som fysiklärare gillar jag att säga att medvetandet är ju egentligen ett elektriskt, magnetiskt fält. Jamen, när började elektricitet och magnetism existera. Men jag tycker det mest logiska det är att elektricitet och magnetism kan inte komma ur inget. Det har alltid varit där. Det har alltid existerat. Energin har inte kommit ur inget. Energi har alltid existerat. Medvetande, dessa elektriska fält har alltid existerat. Och det betyder då att ingen upplevelse, ingen träning, ingen övning är spilt i förhållande till utvecklingen. Fordi vi samlar ihop, och Martinus säger att alltså, var gång vi har övat oss har vi utvecklat oss. Varje gång vi har tränat oss har vi utvecklat oss. Så han menar att det är verkligen en kosmisk sanning att övning gör mästare. Men Martinus utvecklingslära är ju då att inget går åt spillo. Allt vad vi har lärt oss, alla erfarenheter, och det kan ju också i första hand som ett minne, men senare blir det alltså en organisk talang som lagras. Och det var ju en stor fråga du
ja, jag tänkte. Jag
därför tänkte. Att då kan man säga att ögat, om man nu börjar i mineralriket och växtriket, så säger Martinus att det är omgivningen som gör att vi utvecklar våra sinnen. Det var ju helt meningslöst att kunde se om det inte fanns ljus. Vad ska man då med ögon om det inte finns ljus? Vad skulle vi med öronen om det inte fanns ljud? Så därför säger Martinus att det är faktiskt Det att man blir utsatt för påverkningar i omgivningen, det gör att vi utvecklar våra sinnen. Och han säger att ögat är ett av våra allra äldsta organ, och växterna blir utsatt för ljus. Och just för att de gör fotosyntes, så ska de kunna registrera ljuset. Och det blir speciella celler som man kallar för spaltceller, som kan öppna sig när den ska ha in koldioxid, och de kan stänga sig med ljus och mörker och sånt. Och de blir utsatt för ljus genom år miljoner, kanske miljarder av år de blir utsatt för ljus. Och det börjar utveckla det. Och jo, då tränerar de också i att uppfånga ljus. Och det blir mer och mer perfekt. Och så finns det mycket primitiva djur som också kan detektera ljus. Och de utvecklar sig. Det finns många sorts. Så det vill säga att inom utvecklingen ska individen själv träna en förmåga att till exempel att uppfånga ljus. Men då är det ju också Martinus säger att det finns alltså också en skapelse bakom. Organismen är ett redskap. Jamen, vi har ju ett transportredskap, är ju en cykel eller en bil som vi har skapat. Och för några människor så har en bil nästan blivit en del av deras egen kropp. Om man nu ska på arbete eller sånt, så har vi faktiskt en förlängning. Man har också maskiner i köket, de gör så och så och så. Det är nästan har blivit en del av oss selv. Men de är fortfarande mineralska delar. Och alla dessa redskap har ju blivit uppfunna. Och det här med ögat, då menar Martinus alltså att det låter ju fantastiskt. Men alltså till slut så kan dessa mineralska förlängningar av oss faktiskt bli inkorporerade i organismen som levande organ. Och då skriver Martinus ju i sin bok Bisättning, jag tror det är kapitel 146, att många av de uppfinningar som han har gjort i tidigare tider på främde planeter, eoner av tid för sidan, de kan då gradvis bli bygget in i organisk materie. Men det är liksom dubbel. Man ska själv träna och öva sin ljuskänslighet. Men det som blir inbyggt är ju ändå en gammal uppfinning med ett kamera. Ögat är ju ett kamera. Så, och Martinus säger ju också, när man pratar om skapelse för att göra någon förening, då säger Martinus ju, varje skapelse är ju en gradvis process. Om man vill göra en målning, så börjar man med vit duk, och så en skapelse, den först går gradvis. Och då kan man ju säga att man kan egentligen också definiera Gud som det levande universum. Gud har alltid existerat, universet har alltid existerat. Der har alltid været elektricitet og magnetisme i universet. Og syftet med den fysiske verden, det er jo en meget intuitiv tanke, syftet med den fysiske verden er udvikling af medvetende. For darwinismen, biologerne, så er kroppens udvikling det vigtigste. Men for Martinus er det endast et værktyg. Det interessante for Martinus er jo medvetandets udvikling, og det er faktisk det, som er syftet. Den fysiske verden er livets skola. Og når jeg er i det religiøse, så prater man også om livets træet og kunskapens træet. Og livets træet, det er livet i de andlige verdener, det er et paradis. Men kunskapens træet, det er den fysiske verden, det er livets skola. Og derfor bliver vi jo på et sæt skabte af naturen, men det er en Gud eller universum skaber os til fuldkommelige mennesker. Genom darwinismen, då altså naturens skabelsesmetode, det er den darwinistiske udvikling. Og då kan man jo altså sige, Gud skaber mennesker genom darwinismen. Og det er jo ligesom, då kan Martinus vise på, han har helhedsbilden. Så de har både parterne en sanning. Men Martinus mener der også, når vi er klar med den fysiske verden og bliver fuldkommende, då kommer vi gradvis ind i en andlig verden. Og til slut kommer vi ind i det, Martinus kalder intelligensriket eller visdomsriket. Og der siger Martinus, livet skal kunne varieres i al evighed. Og den menneskelighed her, som findes nu, de har gjort så mange opfindinger med computer, GPS og telefoner og teknik og sånt. Dess idéer vil man i visdomsriket kunne bakke ind i nye organismer. Der får man lov kreativt at arbejde med idéer. Martinus säger att visdomsriket eller intelligensriket, det är gudomens arkitektverkstad. Alltså där kan man göra ritningar för idéer, och där kan man då bocka in de senaste erfarenheter som man har med sig från den fysiska världen. Och detaljerna kan varieras i all evighet. Och då kommer man ju alltid från en fysisk värld med nya uppfinningar. Och då kan de bockas in i nya organismer. Och därför är det ju, Martinus säger, förutsättningen för att man kan ha ett evigt liv, är att man i all evighet kan uppleva något nytt. Men principerna är de samma, ljus och mörker, fysiska och andliga, de stora principerna. Men vi känner att det blir hela tiden på ett nytt sätt. Och det är då tack vare att man kan göra ett nytt intelligent design. Så på ett sätt då finns det ett skapande medvetande bakom det. Men in i den darwinistiska utvecklingen då spelar medvetandet ingen roll. Men man kan ju säga att då inom intelligent design då är det Guds medvetande som spelar den stora roll. Men i Martinus då spelar ju individens egen medvetande en jättestor roll. För det är jag som har övat och tränat mig. Nu kan jag också se här vid hamnen, där kan man se att det är en kran. Och det är ju också egentligen vår hand med fingrar och sånt. Det är ju också en organisk kran där vi kan ta om saker. Så det har också varit väsen i den andliga världen som har tänkt, hur kan vi bygga en kran in i kött och blod. Så det blir ju så organismen den har ju planerats. Jag valde att läsa biokemi, därför jag var så fascinerad. Om man skulle säga det kort, så är biokemi cellens kemi. Cellens kemi. Och jag kunde ju se det var plancher, man kan ta en hel möbel och sätta upp logiska och hensiktsmässiga kemiska reaktioner. Det är en ofattlig värld att gå in i. Det finns så många molekyler, så många enzymer, och det är så logiskt och så fantastiskt. Och Martinus har i livets bok, band 2, stycket 488, skrivit om professorernas professor, doktorernas doktor och lärarnas lärare. Och han skriver det i naturen. För han säger, var har naturvetarna sitt vetande från? Var har biokemisten all sitt vetande från? Från naturen. Var har fysikern sitt vetande från naturen? Det vill ju faktiskt säga att de är så kloka, de vet allt möjligt. Men var har de sitt vetande från? Från naturen. Det vill ju säga att då måste naturen ju vara klokare och ha ett större vetande än naturvetarna har. Och jag menar, de som har gjort cellens biokemi måste ha mer vetande än de biokemiker som är idag. Och det tycker jag är fascinerande. Alltså jag menar det finns så ofantligt mycket information i naturen och jag ska inte gå för mycket i detalj men man har ju det här med termodynamikens första och andra huvudsats och sånt och det går helt emot de enbart fysiska lagarna att man skulle kunna bygga in mer och mer information att det skulle bli mer och mer specialiserat man talar om att när processer förlöper som de vill förlöper då går det mot värmedöden och då går man mot större entropi och större oordning och sånt och forklaringen på det måste jo være det her med, at medvetende de kan tage vare på alle erfarenheter. Og jeg tykker, det er så negativt et livssyn, at alt regeres af slumpen. Og man har ingen indflydelse der selv, og det slutter med, at man dør, og så er det ikke mere. Jeg tykker, det er fantastisk med Martinus. Ingen oplevelse går til spil, ingen træning går til spil. Alt har et mening, alt har et syft, og det er altså udvikling mod fuldkommelighed.
Ja, det var precis det jag hade tänkt att fråga om när du talade om medvetandet och utvecklingen. Vad är det egentligen som är drivkraften bakom det hela? Och drivkraften, det har ju också att göra med mål och mening. Och det är väl någonting som naturvetenskapen inte egentligen talar om.
Nej, jag har ju också haft lite kontakt med mina gamla kollegor, biologerna. Och om man har föreslår att det är en mening med utvecklingen. Då är man religiös. Det är bortdömt. Det är absolut ingen mening, det är ingen syfte, det är ingen hensikt, det är inte planerat. Så det får man inte alls prata om. En drivkraft. Jamen, jag har ju känt till Martinus ja, 50 år och jag har tänkt mycket, mycket djupt. Annars skojar jag lite. Men vad är det som ligger helt i basis av Martinus? Alltså, vad är det absoluta grundlaget? Och jag tänker liksom, det är något som är, och det är, man kan säga helt i botten så är det faktiskt det att Martinus säger något kan inte komma ut av inget. Och det som man har det är livet existerar och livet fungerar. Det är faktiskt det högsta, det är min högsta förståelse av Martinus kosmologi. Det är att livet fungerar och livet existerar. Jamen, varför är det? Varför fungerar det? Så är det bara. Så är det. Och så säger de, ja, Ola Terps, han är så autoritär. Han säger alltid, så är det. Men man kan säga att när det rör sig om analys av eviga fenomen. Martinus skiljer mycket skarpt mellan analys av eviga fenomen och skapade fenomen eller tidsliga fenomen. Och naturvetenskapen sysslar enbart med skapade fenomen. Och bakom alla skapade fenomen finns en orsak. Så de är så övertygade om det ska vara en orsak till allting. Men själva den eviga existens finns det ingen orsak. För om något, om det finns en orsak bakom, så har det ju börjat. Det finns något som aldrig har börjat, och därför finns det ingen orsak till det. Och nu frågar du om, var är drivkraften? Jo, den är inbyggd i livet. Och då säger Martinus, ett vårt levande väsen är ett evigt väsen. Det betyder att det kan uppleva livet i all evighet. Men hur är det möjligt? Jo, då beskriver Martinus hur livet har konstruerats för att det är möjligt. Och då säger han, det finns inkorporerat ett ydbegär som gör att alla levande väsen har en önskning om att uppleva livet. De vill uppleva något. Varför är det så? Jamen så är det. Så är det. Så, men drivkraften kan man ju säga, det är ydbegäret. Alla eviga väsen har ett begär om i all evighet att uppleva något nytt. Men här i den fysiska världen kommer det en urspaltning av ydbegäret, och det är det, der hedder självbevarelsesdriften. Och det är ju det som darwinismen har byggts på. När darwinismen har haft så stor framgång är det enligt min uppfattning, utan att veta om det, har de tagit ett evigt försikt in i sina teorier. De talar om kampen för tillvaron. Jamen, varför skulle molekyler kämpa för tillvaron? För de är ju inte levande. Men det är ju ydbegäret som gör att de kämpar för tillvaron. Och för där naturvetenskapen har sitt största problem, det är i den kemiska evolutionen och inte i den biologiska evolutionen. För när man säger, nu har livet skapats. Och nu är det kampen för tillvaron. Jamen, varför vill de överleva? Jamen, det är ju i djupet sett därför de har ett livsbegär som de har haft i all evighet. Men de kan inte alls förklara hur det här ursprungliga molnet efter Big Bang, de här atomerna, de har samlat sig till molekyler, de blir mer och mer specialiserade. Det går i den grad mot termodynamikens andra huvudsats. För där har de ändrat slumpen. Det finns två element i Darwin. Det är slumpen och det är att man kämpar för tillvaro för att överleva. Men molekylerna och atomerna, de har ingen kombinationer. Så, och det är det största problemet för naturen. Och jag vet, jag har biokemiska kollegor som de får ju erkänna. De kan inte förklara hur livet har uppstått. För det finns ingen drivkraft inom slumpen i den kemiska värld. Och när det gör i det biologiska. Men du hade ett kort fråga. Jag tyckte jag har ett långt svar. Kan du upprepa lite av det du frågade om?
Nej, men frågan var ju just drivkraften bakom utvecklingen, och det förklarade du på ett bra sätt utifrån Martinus perspektiv. Och om man då ser till naturvetenskapen så får man väl säga att de talar egentligen inte om någon egentlig drivkraft förutom kampen för tillvaron.
Ja, då man kan ju säga att grundvalen för naturvetenskapen, det är lagen för orsak och verkan. Mm. Och då kan man då fråga, var det orsaken till att livet har uppstått? Och då säger de slumpen. Och det kan då betyda två saker. Enten så finns det ingen orsak. För om det är slumpmässigt, så är det ju ingen orsak. Men, eller så betyder det att de inte har någon förklaring på det. Att de fortfarande tror på lagen för orsak och verkan. Men de kan inte förklara orsaken till det. Men jag tycker det är så intressant och så enkelt med Martinus. Det han säger att det finns en orsak bakom alla skapade fenomen. Varför existerar den där stolen? Varför existerar mikrofonen? Varför existerar bordet? Bakom alla skapade saker finns det en orsak. Och så menar de att det ska vara en orsak bakom allt. Men de förstår inte. Det finns ingen orsak till energins existens. Det finns ingen orsak till elektricitetens, magnetismens existens. Det har alltid varit där. Det är orsakslöst. Och därför har livet aldrig uppstått. Nu tycker naturvetarna att det är naivt. Att de tror, de religiösa tror att Gud har skapat världen på 6 dagar. De har en skapelsesberättelse med ett mirakel att Gud skapar världen på 6 dagar. Men de har ju själv en lika naiv skapelsesberättelse, för det är ju Big Bang. Då blir det ju också skapat ur inget. Så det är ju i mina ögon, eller med kosmologiska ögon, då är det ju faktiskt lika naivt att tro att världen har skapats genom Big Bang. Martinus vill ju medge Big Bang, det kan vara en lokal explosion i universum. Och de definierar ju universum som en storlek på 15 eller 14 miljarder ljusår. Men Martinus säger att universum det är evigt och oändligt. Så det är i alla fall inte orsaken till det eviga och oändliga universum. Men det är klart att det finns ju flykthastigheter för galaxerna och sånt. Det kan ju vara ett lokalt fenomen, det kan Martinus medge. Men en explosion kan inte vara upphov till livet, till meningen med livet. Jag har en annan sak. Det var en man som frågade i övrigt, Ibn Schleicher, som också var medlem av rådet för Martinus institut i 35 år. Han frågade som mycket ung Martinus, vad är meningen med livet? Och så sa Martinus, ja, det är faktiskt en svår fråga. Det är en svår fråga. Och i en viss synvinkel är det ingen mening med livet. Meningen med livet, alltså är det något slutmål? För om vi är eviga, så är meningen med livet endast att man ska alltid kunna uppleva något nytt. Det vill alltså säga att livsupplevelse är meningen. Och man kunde gå ett steg vidare och se underhållning är livets mening. Och Martinus ser jo konst som träffar en ramma, en evig sanning, blir till evergreens. Och jag tyckte om den här film Cabaret med Liza Minnelli. Och hon synger jo Life is a Cabaret. Och Martinus har jo själv skrivit en liten bok eller en artikel som heter Livets teater. Och det är ju faktiskt det att mening med livet är underhållning. Det är att man i all evighet ska uppleva något. Men man vill ju gärna ha att mening med livet är att bli fullkomlig, att komma till nirvana. Men vad då? Vad ska man då göra resten av evigheten när man har nått det? Och det tycker jag är en väldigt intressant definition från Martinus sida. Att man kan se så att mening med livet är att man i all evighet skulle kunna uppleva något nytt. Och då kommer man ju också in på principet med kretslopp och hunger och mättnad och sånt. Så kommer man in på det stort, den stora världsbild.
Jag tror att Lars har några flera frågor som berör den här boken innan vi går över till din nästa bok så att vi hinner tala lite om den också.
Jag har en kort fråga egentligen. Jag tänkte att
jag har bara ändrat ett långt svar.
Ja, precis. När du började skriva boken, hade du någon speciell målgrupp i din tanke?
Ja, mänskligheten är min målgrupp.
Ja, varken mer eller mindre.
Nej, nu, det var skämt. Ja. För det är ju liksom,
Nej, men man läser boken så är det ett väldigt ambitiöst projekt. Ja. Och det blir väldigt tydligt när man jämför den biologiska utvecklingsmodellen intelligent design och Martinus. Så att det handlar om inte bara, alltså jag tänker för själva mottagligheten av de här tankarna som Martinus representerar. Även där, för att man ska vara intresserad och tycka det är spännande, så bör det ha skett en mental utvecklingsprocess också parallellt med den fysiska.
Ja.
Så att det är ju inte alla som kommer att tycka att, jag menar, dina gamla biologivänner kanske inte tycker att det här är speciellt intressant. Så
nej.
Att, så kan man säga att det här är din bok är skriven, är någon slags framtidsprojekt eller?
Ja, alltså jag har två saker som jag skulle vilja svara. Som biokemiker och biologer, mikrobiologer, genetiker och sånt, hade jeg aldrig haft lust at skrive en artikel på engelska, som skulle knytte an med, altså anknytning mellem talangshjerner og genet i det kromosommateriale. Jeg tænkte, at det får man jo aldrig i et videnskabeligt tidsskrift. Men det kan til være noget anden rang, eller tredje rang, sådan naturvidenskabeligt skrift, som skulle tomme en artikel. Så jeg har haft det som målgruppe ved nogle tilfælde. Jeg skulle gerne for biologerne gøre den her kobler mellem talangshjerner i medvetandet og genet. Det var en tanke, jeg havde haft. Og jeg tror vel, 20 år havde jeg ønsket at skrive en bog, men jeg kom aldrig rigtigt til skot. Og jamen, jeg tror også i børjan, så tænkte jeg, nu skal jeg skrive en bog, og nu skal jeg forklare alt med egne ord. Og nu skal jeg vise, at jeg er ikke bare pædagog, jeg er en superpædagog. Og jeg gælder da faktisk at undervise kemi og matematik og fysik, og så tænkte jeg, even den svageste elev, alle skal kunne forstå det her. Jeg vil gerne forklare det mye enkelt og mye klart, så alle kan forstå det. Så det var ligesom også en ambition hos mig. Og sen så skulle boken sælges på engelsk i 200.000 eksemplarer, jeg skulle tjene 10-20, så ville jeg tjene et par millioner, og jeg skulle blive berømt og sånt. Og jeg tror, det at jeg skulle være superpædagog og forklare med egne ord og skulle blive berømt og sådan, på noget sæt blokerede det. Og så på noget sæt, så fik jeg ideen, nej, jeg tror jeg vil skrive en bog til ære for Martinus. Og at nu vil jeg prøve at påvise, hvor mye har Martinus skrevet om den der udvikling og sådan og sådan. Men selve boken, der findes også en liten historie bagom. For min første idé, det var, at jeg ville præsentere Martinus som den nye værtslærer. Det var ligesom min ursprunglige idé. Og så tænkte jeg, at i den her boken, der skal der også være et afsnit om udvikling. Og så blev det jo mere og mere og mere og mere om udvikling. Så havde jeg en korrekturlæser. Og så viste jeg hende alt, hvad jeg skrev om udvikling. Så hun, jamen du er redan klar med din bog. Du skal bare skære børjeren bort og sådan. Den er redan klar. Og så ændrede jeg faktisk planen i midten. Men jeg har aldrig haft en ambition om at koppla gener på talangshjärnor. Men faktiskt så avbröt jag faktiskt ett bokprojekt. För hon tyckte, jamen, nu har jag redan tillräckligt material till den här boken. Så det blev lite... Men nu skojar jag lite med det mänskligheten. Men min erfarenhet är att många av dem som har köpt min bok, det kan vara äldre människor som säger, jag har en svärson, jag har ett barnbarn som har gått i skolan och har fått utbildning. Och de fattar inte vad det är jag sysslar med. Men jag vill gärna köpa din bok och ge dem som en gåva. Så jag vill också säga att målgruppen är väl ungdomar som i skolan får mer och mer biokemi och naturvetenskap och sånt. Så jag har väl önskat med boken att det skulle kunna vara en ingång till det andliga för humana materialister och olyckliga materialister. Men de vill ha att det ska hänga ihop med den utbildning de får. Så jag skulle väl säga att det är kanske mer... Inte min forældres generation, som var landbrukere, men de, som i dag får utbildning og bliver tvungne at læse om kemi og biologi, og at de kan få det hænge lidt bedre ihop. For der er mange, som overviser Martinus, for de har lært noget i skolen, og det går ikke ihop med Martinus. Og så er det ligesom, og som foredragsholder har jeg været mye angelægen for den ud på olika språk, for jeg vil gerne informere om Martinus. Og jeg tror altså, at den her boken skal blive noget nykkel for mig til at komme til en ny publik. Og jeg skulle specielt gerne undervise gymnasieelever, eller dem, som studerer på universitet de første par årene. Jeg tror, der er mange ungdommer, de er helt rodløse, og de ved ikke, hvad de skal gøre, og hvad er meningen med livet og sådan, inden de har blivet helt bildede. Martinus sagde også, at han ville helst, at hans elever, så at sige, var ubildede, som et blankt stykke papper. Og jeg kan jo nævne Erik Gerner Larsson og Per Brugs Jensen og Rolf Elving. De var jo 22 år, da de kom i kontakt med Martinus. Han tænkte, det var mye enklere. Derimod Lars Nibelrang, han havde jo ligesom forstenet i alle sine østerlændske studier, antroposofi og teosofi. Han var ikke så fleksibel. Jeg kan jo berette, at jeg har jo holdt foredrag i andlige kredser, der de har medier, clairvoyance og andre andlige grupper og sånt. Og den største ruse jeg får, men Martinus siger jo næsten det samme, som vi siger. Han er næsten lige bra. De tager imod foredragene og glæder for det. Men målgruppen for kosmologien er jo egentlig, enligt Martinus, humane materialister og ulykkelige materialister. Så derfor har jeg også gerne ville komme i tale med dem. Så jeg håber, at min bog kan med tiden give lidt invitation til studentforening eller skole eller sånt, at der nu kommer forfatteren til boken, og så kan man få lov. Og andre skulle jeg ville sige, nu sitter jeg jo her tit ude fønstret, og her er en vakre blom og rom, og så findes der en baggrund. Men så var det ligesom, der skal være lidt perspektiv på at få et bra kort eller bild. Og så var det ligesom, at jeg sagde, i ending ville jeg skrive om Martinus kosmologi. Men også, når man skal tage, om det er bra med et træ eller en blomme her i førgrunden, så kommer hulvesmotivet, og så ser man noget i horisonten. Så faktisk så handler den jo ikke så mye om Darwin og intelligent design, men det er for at perspektivere Martinus kosmologi. En af mine lykkelige oplevelser var, at jeg fik præsenteret den kroatiske oversætning på et bibliotek i, enten var det Zagreb eller Karlovac. Og jeg tykte, det var på bibliotek, så sagde de, nu vil vi gerne præsentere forfatteren til boken Martinus Darwin intelligent design. Det var et nyt sted, et nyt land, og så sagde jeg, se, Darwin sagde så her, så her, så her, og intelligent design sagde så her, så her, og Martinus sagde så her, så her. Det er klart, de kunne lytte på min røst, jeg var mye glad for Martinus. Men jeg sendte selv, at det var ikke så stort et overgreb, som man ligesom ville børge med at tæppebombe B52'er, som bomber med Martinus-analyse, så sendtes det som et, for mig, en supportisk sæt. Det er en forfatter, som har skrivet din bog. De sagde det, og Martinus sagde så.
Jeg tycker det er et väldigt pedagogiskt tillvägagångssätt du har valgt at jämföra då den traditionella naturvetenskapen med det som komma skall. Det vill säga att Martinus kommer att inkludera den och det kommer att bli det framtida studiet eftersom det inkluderar allting. Ska vi då gå över till den andra boken, Martinus och den nya världsmoralen, som också är en väldigt intressant bok att läsa. Där står det många intressanta saker. Ja.
Och det som jag sa, för det var ju egentligen min ursprungliga projekt att presentera Martinus som en världslärare. Och så har jag också ett skämt Det är också något med att du översätter Martinus till svenska till Kosmos.
Ja, det gör jag.
Så du är Kosmos-medarbetare.
Ja.
Och det är ju inte alla artiklar som blir godkända i Kosmos. Som ett skämt är, min bok Martinus och nya världsmoral, det är refuserade Kosmos-artiklar.
Ja.
Nej, men någon gång var jag mycket upptagen och skrev väldigt mycket om Krishnamurti.
Ja.
Och liksom, igen för att perspektivera, han blev utropad som världslärare. Om nu Martinus skulle vara världslärare, så perspektivera det lite. Och så har vi ju haft en världslärare som Jesus och Buddha. Så har jag liksom försökt att perspektivera det lite. Men om jag nu skriver om Krishnamurti i Kosmos, så skulle det ju tolkas som om, att man nedgör. Och så skriver jag också något om balsamering och likförruttnelse och sånt. Ah, det var heller inte så bra till Kosmos. Så skrev vi mycket om Esperanto. Ah, det blev för mycket Esperanto. Så skrev vi noget om 0x og evighedens analyse, og det var lidt et debat. Jamen, da blev det et debatindlæg. Anders var det bra. Og så har jeg skrevet, at Martinus var et uombærligt studium, og sådan. Det kanskje er ret, men det er ikke det, man skal melde ud og sådan. Så et vist talk, så tænkte jeg, hvor kan jeg nu anvende alle mine refuserede artikler? Og endnu återvende til mit at præsentere Martinus som værtslærer. Nu skøjer jeg lidt, men endnu så... Så tænkte jeg, hvordan kan man forene det? Og det er jo det, Martinus, det essentielle er jo værtsmoralen. Syftet med Martinus, det er at bidrage til skabelsen af at være et fred på jorden. Og derfor tykker jeg også, at Martinus er jo i den grad fremtidsorienteret. Og derfor Martinus sender spilreglerne for evolutionen. Han ved, hvad skulle komme fremover, så kan han forudspå udviklingens gang. Og jeg tykker, det er så enkelt, Martinus sagde, om man kender lagerne for udviklingen, kan man forudse, hvor udviklingen går hen. Og derfor er det jo mye klart, at man vil tale om den nye verdensmoralen. Og Martinus sagde jo, at Jesus, han var et geni. Han var et moralisk geni. Og det skulle vi også kunne sige om Martinus, han var et moralisk geni. Og Martinus kosmologi, det er visse, som har frågat mig om Darwin-boken. Man har ikke løst det der naturvidenskabelige problem. Jeg skal have en løsning på det der. Men der får man jo sige, at Martinus er en morallærer. Og han blev jo også tit presset på at svare på mye specielle frågor. Og så stillede han en modfråga. Hvad har det med moral at gøre? Så frågade han ikke mere, for det var på et sätt som Martinus kosmologi er en morallærer. Og derfor tykte jeg, moral er jo et gammelmodigt ord og ikke så populært, men jeg tror, at det bliver mere og mere populært. Og man ser jo også, så bliver den politiker afsløret og den bankmand og sådan der. Det kommer mere ind i bilden, det her med værtsmoralen. Ja, det er jo kanskje lidt ambitiøst at introducere Martinus som værtslærer, men altså Martinus, han så jo selv, at hans andlige videnskab, det kommer at blive kulturbasis for udviklingen på dette klot de næste 2-3.000 år. Og så første kapitel er jo en generel introduktion til Martinus, og andre kapitlet, det er jo altså hele historien om Krishnamurti.
Mm.
Martinus skrev brev til ham i 1924, når han skulle ud, og så, det kan jeg prate længere om, men det perspektiverer det lidt, for det var jo ligesom, at han blev udropet til værtslæger, og alle vidste i førvæk, altså det var jo under store fanfarer og store jubel, at nu kommer værtslægeren. Men så sagde Martinus, så kommer værtslægeren ikke. Og Jesus, han kom jo bare i et par sandaler og et kjortel og fik at gå og prædike i ørkenen. Og Martinus sagde, det er ikke så, den nye værtslæger kom. Og Martinus blev ikke heller dyrket, og han så jo, det som var karakteristisk for den nye værtslærer, det var, at personen fik ind til vores centrum. Det var hele tiden indholdet. Det var analyserne, som var det væsentlige. Og det er også interessant, når man ser på Bhagwan og Reishnees og Maharishi og Sai Baba, jeg ved ikke, de bliver mye populære, og når mesteren dør, så klinger det ud. Men Martinus har hele tiden haft analyserne og bøkerne i centrum. Og faktisk har interesset vækst efter, at Martinus gik bort, derfor han har holdt sin person i baggrunden. Og det var jo det, som var det. Så tænkte jeg, at mit bog, den skal jo gerne sælge bra. Så i tredje kapitel tog jeg op nok og profetier om Martinus. Det var jo rent pekuniært eller business. At Rudolf Steiner havde en profeti om, at der skulle komme en ny værtslærer. Det var Mita Tarabic, som havde en profeti i Kroatien. Og så var det også Nostradamus profeti om en ny, og det var jo specielt Billenstein, som har skrivit förtolkningen av Nostradamus profetia. Och Martinus sa att det kom en ny impuls i 1920, och det var ju 8 månader efter den där bok kom, att han fick kosmisk medvetande. Och han skriver redan i förordet, Billenstein, att han har kunnat se i Nostradamus att den nya världsläran ska utgå från Danmark. Ni tror det inte. Och den ska vara med till att föra kristendomen fram till sin slutliga segel. Och Martinus säger själv, syftet med hans arbete att föra kristendomen fram till sin fullkomliggörelse. Och så var det också lite om Urigelle. Martinus, han har ju skrivit, det kunde inte bekräftas, men Martinus tyckte att det man kunde läsa om, och att han kunde telepatera, och att medvetande, han kunde böja metaller, som Martinus tyckte, det var så der lite en bekräftelse. Han läste boken om Urigelle i 73, och i den boken stod det om kunskapens bok, och jag har kollat Martinus litteratur. Og han har ikke skrivet om kunskapens bog før 73, men sen tog han kunskapens bog og mente, jo, men livets bog, det måste jo være en kunskapens bog. Mm. Og så 4. kapitel, der skriver om pyramiderne, og Martinus har besøgt pyramiderne og sådan. Men iblandt bliver jeg lidt besviken. Kan de købe din bog, den der med pyramiderne, eller den der med profetierne? Så de tykte, det var jo sådan en liten parentes, men jeg tykker endda også, det er med til at perspektivere det her med værtslæreren. Og Martinus sagde jo, det her værtsåterløsningsprincip, det børte jo med pyramiderne for 80 eller 90.000 år siden. Martinus er mykke øvertygget, men mykke ældre end naturvidenskaben. Så det var også ikke sådan med til at perspektivere Martinus. Og Martinus sagde jo, det kommer ikke flere værtsåterløsere. Man kunne jo også skikke Jesus en gang til. Så kommer han ned på jorden, og så prædiker han, og så bliver han korsfæst igen. Og så sagde han fort at forlå dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så det er jo ikke så mykke. Han sagde, at synen sløser ikke med værtsåterløsere. Og det, som er syftet med den sidste forsen om værtsåterløsning, det er, at mennesker skal blive selvstændigt tænkende. Og derfor skriver Martinus, det er ikke personen, det er ikke autoriteten, det er det, nu skal man selv studere livets lager, og man skal selv lære at forstå livets direkte tal. Og så i kapitel 5 kommer jeg ind på, at jordklotet er en levende varelse, og det tykker jeg også er roligt, som naturvidner, at jordklotet er en levende varelse. Og der bør jeg lige med James Lovelock og Gaia-hypotesen, at det findes jo lite teorier om at...
Men då är det väl mer som en analogi. Det är väl inte så att de rent faktiskt betraktar jordklotet som ett levande väsen?
Nej, det är ju just liksom darwinismen är intresserad i kroppens utveckling. Och jordklotets kropp kunde vara en levande organism. Men de är inte intresserade i medvetandet bakom jordklotet. Alltså de liksom, de kom in... Og det er faktisk det, jeg skal holde foredrag om her, tror jeg, her om et par timer, om værtssituationen. Og faktisk ligesom Martinus sagde jo, at alle levende væsen har et medvetende. Men James Lovelock, han var jo anstilt ved NASA, som forsker efter livet i rummet. Så har man kriterier på, nær kan der være liv og ikke være liv. Så har man visse kriterier. Og det opfylder jordklotet jo, 17 af 18. De ved ikke om... Jordklot formerer sig, ligesom mennesker og kaniner gør ved seksuel formering. Det kan man ikke overskåre der her med jordklotet. Men bortset fra det, på det fysiske planet, då opfylder den alle kriterier for at være en levende varelse. Men du går man ikke alt ind på, hvor tænker klotet på. Men igen kan vi se menneskeligheden af jordklotets hjerner. Og så tager jeg også op i 6. kapitlet det her med skabelsen af international værtsstat. Jeg tykker jo, Martinus 4. kapitel i Livets bog, det er jo suverænt. Han kom ind på temaet igen i 4. bandet af Livets bog. Og det er jo hans politiske manifest, kan man sige. Det er jo veldig interessant. Folk tror jo, at kommunismen har faldet, men det var jo det kommunistiske diktatur, kommunismen. Og der siger Martinus jo i 4. band af Livets bog, at Jesus, det er jo den største og fremste kommunist her på jorden. Og Nye Testamentet er jo faktisk kommunismens evangelium. Og så går jeg ind på værtsproget Esperanto, og der er 32 sider. Jeg er mye ivrig esperantist og holder foredrag på Esperanto. Og hvad som også hører med til værtsmoralen, det er jo det her med, at man skal være vegetarian. Og 9. kapitel går jeg også ind på vores forhold til hybsjur og sjældjur og sådan, hunder, katter og sådan. Det er også lidt unaturligt. Kapitel 10 slår jeg til med human ligbehandling. Min redaktør på Borgens forlag, hun var ikke glad i 10. kapitlet. Og det skal skæres ned. Hun så vel helst, det kom bort, men jeg reducerede det kanskje fra 15 sider til 10 sider. Og sen kommer jo så et om Kristus og Kristusmoralen, som jo også er interessant. Hele Martinus' værk, det er jo om Kristusmoralen, en videnskabelig gørelse af Kristusmoralen. Og så hadde jeg også fått refuseret en artikel om 0x, evighetens analys og sånt. Så den kom også med ved det her.
Kan vi drøye litt ved den, for det er så interessant, tycker jeg. Det, har ju, ja. Det introduceres jo da av Martinus i den intellektualiserade kristendomen, stycke 134-135. Och det har ju väckt en del debatt i Martinus kretsar, just det här begreppet.
Ja.
Hur tycker du att man ska se på det? Jag tycker nämligen att det är väldigt intressant och tillför en inte kanske en ny dimension, men alltså det på något sätt så bidrar det till en fördjupning av det gudomliga något som jag tycker är väldigt spännande.
Jo, alltså Martinus han skrev sitt verk och han skulle ju vara en pedagog och han skulle ju vara väldigt pedagogisk. Men efterhand så han blev äldre och äldre så frågade folk om mer och mer. Och genom livet så kunde jag se att det vill de också ha någon förklaring på. Det vill också ha en förklaring om. Och vid, på något av de sista rådsmöten så säger han: nu inser jag att jag borde ha skrivit mer om fria viljen, för människan har inte helt förstått det. Och då skulle han skriva den här introduktionsbok, Tredje testamentet. Och så sa han ofta: men ofta går jag in i högre och högre analyser. Och så får jag stoppa, för det kan inte vara till en introduktionsbok. Och när kan man också säga, när han närmar sig 90 år, ska över på andliga plan, var han mycket upptagen av Gud. Vad är Gud? Och också jaget och det eviga. Och så gled han in i mer och mer högre analyser. Och det är ju faktiskt något av de sista där, för jag menar när man kommer till stycket 137-44, det är efterskriftet, det allra sista. Så det är slutet av boken. Och det kanske också är en av anledningarna till att han stoppade. Alltså han tyckte det var naturligt. Han sa hela tiden på gamla dagar: jag kom in i för hög analys. Det kommer folk först att förstå om 200 år. Och så stoppade han ju faktiskt där. För liksom, det var liksom en slags, på något sätt en återvändsgrind. Han kom på för högt plan. Han skulle ner och presentera vad det tredje testamentet var. Men alltså, som jag sagt, det evige fenomen, skapade fenomen. Alltså det är stommen, det är ryggraden i hela kosmologin, det är ju evighetsbegreppet. Det evigt existerande något, det gudomliga något, det evigt existerande, den eviga varelse. Men jag ser, det är inte så mycket tid just nu, och jag vet inte om man kan klippa i. Annars så skulle jag vilja säga, men ni kan ju köpa boken och läsa 11 kapitel. Ja. Men så slutet av boken, då tyckte jag också att jag gärna ville dokumentera. Och jag skulle gärna vilja använda, nu är jag 68 år, men resten av mitt liv, på att dokumentera allt vad jag har hört och förstått av Martinus i ljudföredrag, intervjuer, i YouTube, i böcker och sånt, och till glädje för mig själv. För det är skönt att vara kreativ och kunna bringa det vidare. Ibland så säger jag tack folk, eller folk säger tack, och så blir jag mycket lycklig för det. Och då var jag ju med på institutet till att ge ut de där sista manuskripten, och jag läste alla Martinus Roths papper, och när jag var 19 år flyttade jag till Köpenhamn för att studera, så jag bodde i Köpenhamn de sista 14 år av Martinus liv och följde ju Martinus föredrag och frågestunder och sånt, och så tänkte, det var så många detaljer som jag gärna ville dokumentera, och därför kommer det mycket kring Martinus liv, och nästan också när det är en presentation om honom som världslärare har jag en hel historisk utveckling bakom begreppet tredje testamentet och hur att hans verk uppfylls av de bibliska profetierna. Och en liten detalj, det är där i bokhyllan kan vi se framsidan på livets bok med Jesus på molnen. Och det har han inte skrivit i böckerna, men det var ett foto från hans arbetsrum. Där har han med ett gen satt ett bibelcitat på det där symbolet. Og det var jo då et citat, der det står, at Jesus skal komme på molnen med mycket herlighet og kraft, og han har skrivit. Og då kan man då säga, at då har Martinus forknippet dette bibelcitat med fremsiden på livets bog. Tidigere var denne symbolen inte. Det var først i 1981, når livets bog blev utgiven under titlen i tredje testamentet, at Jesus kom på fremsiden. Og der beretter jeg då der i kapitel 14, hvor der kan findes tre tolkninger af Kristi återkomst. Og den fortolkning, som de fleste tykker er den mest sympatiske, det er Kristi återkomst. Det er, når jeg selv får kosmisk medvetende. Når vi begynder at blive humaner, så fødes et Kristusbarn i os. Og Kristusbarnet vækser frem, og når vi får kosmisk medvetende, det er Kristi återkomst. Det er, når vi selv får Kristus medvetende. Og den andre tolkningen, det er jo det, at Kristus sagde, at i de sidste tiderne, der skal han komme igen. Man tror det om Kristi återkomst. Men, siger Jesus, i form av talesmannen, den heliga ande. Och det berättar Martinus ju, och jag ser också här att ni har precis utgivit boken Det tredje testamentet, den intellektualiserade kristendomen. Och det var den bok Martinus skrev de sista 10 åren.
Ja, den har precis kommit ut på svenska nu här.
Ja, det var roligt. Och så då kan man då läsa den där analysen. Och det är ju liksom den andra tolkningen. Att Martinus andliga vetenskap är uppfyllelsen av profetian om Kristi återkomst som talesman i den heliga anden. Och så var det jag tyckte den tredje om Kristi återkomst på molnen. Och då har jag tagit ett foto fått ett foto från Martinus Arbetsson, och det har förstorats upp så man kan dokumentera det där game. Och jag tycker också att det är intressant att de där bibelska profetierna, de blir uppfyllda, och det är ju som nästan världshistoria. Och så 15 kapitlet, det är ju så det där diskutabla. Är det nödvändigt att studera antik vetenskap för att få kosmisk medvetande? Og det mener Martinus altså ind i talangstjerneprincippet A, B, C-stadiet. Og det er altså, før vi selv får kosmisk medvetende, før vi selv kan blive kærlighedsvæsen, då skal vi selv øve os i at praktisere næste kærlighed. Og syftet med Martinus' analyse, det er, at vi skal praktisere hans analyse. Der var en gammel dom, som frågede Martinus, findes det nogen risk for, at jeg forlorer interessen for din analyse? Så siger jeg, om du forsøger at praktisere dem og have dem i dit daglige livet, då er det ingen risk for, at du kommer at forlore interesset for min analyse. Og han så i sit 85-års fødselsdagstal, han stillede en fråga, hvem bliver de første til at få kosmiske glimter? Så siger han, då får vi dele menneskeligheden i 3 grupper. Første gruppen, det er dem, som får grov karma. Det får man i Syrien og Irak og sådan. Men det fanns också en annan grupp som kunde få en svår karma. Det var de som besjänte sig av den narkotiska animaliska näringskällan. Alltså folk som röker och super och kanske tar opiater eller som äter kött. De kunde också få en svår karma genom dessa sjukdomar som de kunde få. Och så var det så alltså den tredje gruppen. Och de försöker leva Martinus analyse. Och Martinus säger ju vi skapar öde inom 3 områden. I vårt förhållande till djur, i vårt förhållande till människor och i vårt förhållande till mikrokosmos. Och det har jag då också behandlat mycket i den där bok, Den nya världsmoralen. Att det blir ett stort tema i framtiden att praktisera nästa kärlek till mikrokosmos. Kärlek till djur och mikrokosmos var inte med i gamla testamentet, var inte med i nya testamentet, men det är ett mycket viktigt ämne. Och man kommer inte att bli ett kärleksväsen utan att man börjar praktisera det. Och då menar Martinus, det är alltså oumbärligt. Det är nödvändigt att vi får dessa analyser. Och han säger ju också i början av livets bok, tidigare fanns det högt utvecklade människor på detta klotet. Men den fick inkarnera på andra klot, för de kunde inte få undervisning i de kosmiska lagen. De kunde inte få undervisning i kosmiska vetande. Och Martinus sa ju, när han var klar med livets bok, så hade missionen lyckats. Allt vad vi fick, det var extra. Och då kom ju 6 symbolböcker extra, och det kom böcker och artiklar och sånt. Men nu finns det tillräckligt mycket till att mänskligheten inte behöver att inkarnera andra ställen. För nu har de kosmiska analyserna kommit här. Men det är ju mycket, vad ska man säga, kontroversiellt att säga att man måste studera de kosmiska analyserna för att få kosmisk medvetande. Men när man förstår den här utvecklingen med A, B, C, alltså talangerna, så först om A, man får få ett teoretiskt förståelse, man studerar analyserna. B, man börjar praktisera analyserna, och C står det, då praktiserar man det automatiskt, och då har man då blivit en Kristusvarelse.
Det har varit väldigt intressant och roligt att lyssna på dig, Ole. Du har så bred och djup kunskap om Martinus andliga världsbild. Och de här böckerna är väldigt intressanta, de kan vi verkligen rekommendera.
Ja, i allra högsta grad. De är ett mycket, mycket fint bidrag till att lära känna Martinus och få in det i ett perspektiv som ju är gränslöst. Och det är väldigt, jag skulle vilja rikta ett djupt tack till dig för att du har skrivit de här böckerna och för överhuvudtaget för den gärning som du har gjort och i allra högsta grad gör fortfarande med full kraft inom kosmologin. Med alla dina föredrag och YouTube-klipp och ditt mycket pedagogiska sätt att framställa det här på som är väldigt inspirerande. En fråga som jag skulle vilja ställa bara innan vi slutar, det är med tanke på den erfarenhet och den kunskapsbank du har, de personer som du har träffat i kretsen kring Martinus och Martinus själv, kan vi förvänta oss fler böcker?
Ja, jag skulle gärna vilja skriva flera böcker. Jag har ju lagt ner mycket tid på att arbeta på Martinus institut för att redigera Martinus efterlämnade manuskript. Och jag har jobbat 3 år med 5:e symbolbok och 3 år med 6:e symbolbok. Och nu arbetar jag med 15 kursföredrag. Och sen skulle jag gärna vilja skriva, jag har tillräckligt med idéer. Och en av idéerna skulle vara att skriva en bok om Martinus. Lite det där håller med Martinus som vi kommer ihåg honom. Men jag ville gärna dokumentera allt vad jag hör och vet. Och så kan man ju dokumentera det ved att skriva en bok om Martinus. Och jag skulle också, jag får ju så många frågor på Facebook, på nätet. Och vid mine, så jag skulle också gärna vilja skriva en bok, frågestund. Alltså jag tror att det vill fånga många. Och så skulle jag också gärna vilja skriva en bok om min egen utveckling och sakens utveckling. Skriva om hur det var att hålla föredrag i Ryssland. Och skriva om hur sakerna har utvecklat sig. Och skriva lite om samarbetsstrukturen. Men det, jag vill gärna skriva lite om mitt eget liv. Men också om, jag vill gärna bekräfta det som har hänt. Endelig samarbejdsstrukturen og den kosmiske lagerne, så det også bliver lidt mere principielt. Når man gør så og så og så, også med foredrag og sådan, så bliver resultatet så og så. Har man den og den, så går det så og så. Så jeg forestiller mig også, at den her erindringsbog også skal være en dokumentation af sakens barndom. Eller, for jeg har jo læst Esperanto og tykke. Jeg er så taksom for dem, som skriver om, hvad som hente i børn af Esperanto-rørelsen. Jeg tykker også, at det bliver et stort tema for, når man har været fysisk foredragsholder til Facebook og YouTube, og der kan man også måle op det. Og så skulle jeg også gerne ville skrive en bog om, hvor det er andlig videnskab. Ikke så specielt med biokemi og biologi og mutationer, men som lidt mere generelt. Så det var vel idéer til 4 bøger.
Ja, det låter jo jättespännande. Jeg hoppas virkelig, at du får tid og möjlighet at genomföra de her olika projekten. Det ser vi frem emot jättemycket.
Ja, jag håller med, det ser vi fram emot verkligen. Och om man vill ta del av flera föredrag som du har hållit så kan man gå in på din webbsida
www.oleterkelsen.dk eller oleterkelsen.info.
Och du finns på iTunes också.
På danska i alla fall tills vidare. Och på YouTube har jag min egen kanal.
Men då tackar jag så mycket för att du kom hit, Ole. Och tack så mycket också, Lars.
Tack själv och stort tack återigen, Ole. För att du tog dig tid.
Jag ställer också tack för att jag fick komma och tack för de vänliga ord. Jag blev helt rörd och jag går från här från intervjun som en glad och lycklig man för att jag fick vara med. Det har varit ett nöje. Tack.
Tack ska du ha. Tack.